här när ni har sex i hemlighet, eller du och Joel eller vad?
Så tråkig kvinna.
Vad är det för något då?
Det är ett spökljud.
Jaha.
Du var ju på spökhotell innan.
Just det. Det är mycket du har hunnit med.
Ja, men alltså jag har levt ett liv på en helg.
Denna helg ett liv.
Ja, denna helg ett liv.
Ja, det är spännande. Okej.
Okay. Det är som när jag frågar Tom Allan vad han har gjort i skolan. Så han säger, jag har levit och andats. Varenda dag.
Men har du
och den där helgen har jag levit och andats.
Men har du ens andats?
Nej, det kanske jag inte har i och för sig.
Nej, jag tror
jag har mest levit.
Ja, jag blev utmattad. Och då är jag ändå rätt uthållig.
Du är också den mest aktiva personen jag känner i hela mitt liv.
Precis, okej, berätta lite då.
Ja, men var ska jag börja?
You went to London. Jag frågade om ni skulle komma på middag. Du säger, nej, jag ska till London. Som att det vore så här, jaha, jaja, vi ses där i Säffle typ. Fast det går ju för sig snabbare att åka till London än till Säffle.
Exakt, så är det ju. Ja, men grejen är, så fort man så här ska åka utomlands så blir det alltid ett projekt av det. Och nu när restriktionerna har släppt i UK så är det ju liksom rätt lätt att resa in igen. Man fyller bara i den här UK border-formen liksom. Och boka något här dag 2-test som ingen gör. Och de kommer ju försvinna helt nästa vecka.
Jaha, de håller inte längre koll på om man tar det här boka dag 2-testet.
Nej, men hur ska de göra det?
Nej, jag fattar.
Det är bara liksom formalia. Du ska fylla in någon kod och sådär från någon så här köptest. Och så är det ingen som så här ens kollar om du har gjort det liksom.
Men du körde en 90-talare. Du bara säger, jag ska fira, jag drar till London.
Ja, men alla mina kompisar bor ju där borta nu. Inte alla, men många. Du bor ju här. Men liksom, alla mina gays bor i London. Liksom. Mm. Och det finns ju något. Du brukar ju skoja eller prata om det knapplösa knullet. Liksom. Mm. Och den knapplösa resan. Mm. Förstår du? Det som inte blir ett projekt. Det som inte blir en resa. Mm. För att åka London, Stockholm, London, dörr till dörr. Det är ju som att åka till tåg till Göteborg.
Mm. Men det är ändå modigt att du vågar prata om det. Jag vågar inte ens prata om att jag planerar att resa. För det är så här, jaha, varför tog du inte tåget? Varför planerar du inte tåget? Varför går du inte? Varför åker du inte elcykel? Det finns ju ett nytt släkte.
Ja, men det är de som hela tiden måste projicera någon form av så här, miljöångest då, och på någon annan. Och jag har ju exempelvis inte bil.
Nej.
Så jag sparar in mina, liksom, ja, vad ska jag säga, mina CO2 där.
Men du kunde ju tagit färjan.
Jag kunde tagit droskan. Jag kunde åkt över Engelska kanal.
Jag kunde tagit dig på ryggen.
Ja, du kunde ju gjort. Och simmat. Du som har simmat Valsbro. Simmat. Det är ju ändå väldigt miljöeffektivt.
Du är typ den enda som jag skulle kunna tänka mig ha på ryggen. En liten tur. Men det skulle jag inte palla över hela Engelska kanalen. Det skulle jag inte.
Kallt kanske.
Nej, men det är roligt för att all projicering handlar ju om någon grundångest för att man själv kanske inte vill, eller för att man själv
Jag tror inte ens man är så reflekterande när man håller på och skriver såna där grejer. Jag tror inte man har koll på sig själv och tänker så här, jag är bättre eller sämre, utan man är bara ute efter att så här, sätta dit. Alltså det finns någon så jävla märklig så här bitterhet i det där.
Ja.
Sen kan jag ju vara så här, jag har några kompisar som reser i jobbet så fruktansvärt mycket.
Tror inte folk gjorde det längre?
Jo, det gör de. Alltså, så, filmfolk kan vi kalla det. Och liksom, sen så då när de då ändå ska åka på någon semester. Och så bara, de har, lever ju den här typen av lyxliv. Så de, är som, nej, men de har ju aldrig liksom sin hemadress som sin adress. Det är mer som en stor garderob. Mm. Som de liksom packar mellan olika resor. Så det är så här, vi ses i Verbier på fredag! Alltså så är det ju. Och så åker alla dit. Och sen så åker de då hem då för att jobba. Fast de inte är hemma, för då flyger de till typ Rom eller Tokyo eller Paris eller vad det nu är. Och sen så sticker de ändå iväg på helgen. Jag tänker att man blir så fuckad när man är ute och reser så mycket som man liksom inte kan landa.
Nej, att man inte kan finna någon ro hemma.
Ja.
Men den kan man ju faktiskt känna igen när man har rest mycket eller varit iväg och jobbat mycket. Då är det så här, ingenstans är hemma på något sätt.
Det är svårt att orientera sig. Ja. Jag kan ju se att du kan hamna där.
Ja.
Som har verkligen så här, ja, men du har varit borta rätt länge och sen så kommer du hem. Så checkar du ändå in på hotell i Stockholm det första du gör.
Ja, som du.
Precis som jag.
Men jag tänkte på det så himla mycket när du åkte iväg. Och så nu när jag har varit hos oss sen, jag och Frans var ju där en vecka. Att vissa människor, tror jag rent genetiskt, och också på grund av att vi flyttade mycket som små, så man har liksom i blodet. Så jag googlade lite på det, om så här, jag googlade på resor och så här. Jag tycker att det är lite svårt just nu. Jag är så himla sugen på att åka till Thailand med mina små barn. För att, ja, men vi hade ju klippkort i Thailand och Mexiko och USA med de stora killarna. Och jag pratade med Ossian om det. Han sa att jag känner ju att jag tror att jag på det sättet har fått äventyret i blodet. Mm. Det är inget svårt för mig att så här byta miljö eller land. Sen kan jag verkligen längta hem så att jag inte så här, wherever I lay my hat, I want to stay there forever. Utan han är ju väldigt så här, traditionell. Men då läste jag någon så här forskning som ja, men gjorde gällande att så här, barn som får vara med på resor och se andra kulturer blir både mer kreativa, bättre i skolan och får någon äventyrlig känsla och en annan inställning till livet såklart.
Ja, men såklart.
Men samtidigt så tycker jag så här...
Men det är ju också väldigt talande, för Joel då reste inte speciellt mycket när han var liten. Och så här, han är ju också så här rätt hämmad i... Alltså det är inte... För honom är resa, det är ett rätt stort projekt liksom. Det är någonting som man så här måste angripa. Ja. Liksom. Det ska planeras och det ska ta mycket tid.
Och det är lite ångestframkallande också.
Ja, men det blir lite ångestframkallande. Nej, men så, för mig är ju resa, jag har ju rest otroligt mycket liksom, i mitt liv och också i jobb och så. Så att så här, ja men nu den här veckan ska jag liksom... Den här veckan ska jag till Norge och Danmark och filma liksom.
Ska du?
Mm. Nej, men det blir liksom...
Jag ska till Åre.
Ja, du ska till Åre. Och du skulle också nu veta vad du skulle göra. Du ska bestiga...
Mount Everest. Mm.
Det slänger du in på en liten kvart.
Ja, men jag är...
Du ska inte bestiga Mount Everest. Vad är det?
Kebnekaise.
Ja.
Jag bara, berg som
berg. Du och Renata Klumska, du bara, ja, whatever. Ja.
Men det är väl inte så, alltså, så högt det är väl inte. Det är väl inte så här det svåraste berget.
Ja, jag fick ju alltså en Kebnekaise bestigning utav Joel.
Just det, vad hände med den? Det blev Örebro.
Nej, men alltså jag bara så här, vet du har hälsporre och jag har problem med mina hälsen. Menar du att vi ska gå upp och jag kommer göra slut med dig på vägen upp och då ska vi ändå behöva traska hela vägen upp för att sen gå ner. Det går
men jag tror man kan kana sig ner på något sätt. Kana! Som en liten ruskana.
Nej, men så pratade jag med en kompis som hade bestigit Kebnekaise, som är ändå en väldigt tränad person. Och han sa att så här, det är riktigt fysiskt jättesvårt liksom. Och också med den här tunna luften och alltihopa. Men det är glatt tycker jag.
Glatt, vilken tur att jag ska börja med min bootcamp med D-Flex idag då.
Ja, men det blir perfekt. Kommer du med upp på Kebnekaise, högre kan vi inte nå.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När det är klart vi satsar underbart år, har långt man ser.
Det blir perfekt. Men tillbaka till spökhotellet i Gamla stan.
Ja, ja. Nej, dit har vi inte ens kommit ens. För du har först varit i London och hälsat på den här Fag Hags. Och hur var det? Alltså du var såhär, nu ska vi in på någon memberklubb, nu ska vi... Men Joel var inte med.
Nej, jag var inte med. Nej, men de blir, alltså så här, det som är intressant med London är ju att det är ju en playground för miljardärer. Mm. Att bo i London som miljardär, det är ju som att vara en vanlis.
Jag fattar.
För dem. Så att jag förstår ju att mycket miljardärer samlas i London, för det är så många. Och då tar det liksom ut varandra på något sätt. Och
då
så
börjar man inte känna sig som att man måste bjuda.
Nej, men i Sverige är fortfarande så pass få miljardärer så alla vet vem som är miljardären.
Absolut.
Ja, och så flockas en viss typ av klientel runt om.
Och det blir väldigt mycket fjäsk och stress och oro. Och vad ska man ge för present och ska de betala lite dit? Jag håller verkligen med. Det är väldigt svennebananaktigt när det är någon som man vet är miljardär på middagen.
Nej, men och det, hur ska man säga? Jo, men jag kommer till London, träffar upp Love, alltså Redgert Koms killarna, och liksom vi ses då på Victoria Beckhams butik där det ska shoppas
mm-hmm.
för en kund. Och sen så vad heter det, går vi direkt till The Ivy i Chelsea och sen så kommer liksom en urgullig, vad heter det, tjej som heter Malin dit med sin sambo. Och Malin då är gift med någon härlig amerikan och lever liksom ett väldigt liksom ja, flamboyant liv kan man väl säga. Liksom så långt ifrån vårt, och hennes man är liksom någon form av...
Vårt hemskt tråkigt liv.
Nej, men det är så roligt, för det är så konstigt, för att man säger det är not relatable situations, förstår
Nej,
du? Så här, de pratar om saker som är vanligt, men det är ändå så, här, så jävla långt ifrån det man själv lever.
Och det är deras vardag
liksom. Ja, men han liksom flyger olika typ stridsblad och har tagit så här pilotcert och har någon egen liksom, ja, men, vad heter det, kråka liksom som han flyger runt i. Och då visar han så här filmer från när han flyger den och typ landar på någon så här militär hangar. Man är så här, ja, det är också en hobby.
Ja, men han vill ändå visa.
Jo, men det är klart, ja, att han vill visa. Ja, men det är inte så konstigt, han är skitstolt över det där.
Men ja, det borde han vara.
Ja, nej, men det blir ju så här, det är ju en hobby som kanske inte en annan person har. Hur som helst, de är hur trevliga som helst. Och sen så ska vi gå förbi Annabelle's med någon sån här member club som jag varit på ett par gånger. Det blir jättehärlig. Och sen ska vi då vidare på någon hemmafest. Då kommer, och då tänker man ju så här, hemmafest, då har man ju liksom, vad är en hemmafest i London? Nej, men då åker vi liksom till någon...
En etta i Chelsea, tänkte du?
Nej, ja, men typ, ish, vad fan, så här, vad är det för, vad är en hemmafest? Jag har ingen aning, i London. Nej, men då är det ju liksom i någon jävla 500 kvadratvåning i Belgravia liksom. Och då är det en snubbe som bor där som jag faktiskt har träffat förut, som bor med sin nya tjej, och liksom hans ex bor lite längre bort på i något townhouse på 1500 kvadrat. Ja, men du vet, det är bara så här låtsas liv, och där inne står liksom massa låtsas människor med väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
Mm.
Och man blir så här, för det är ju inget motrevligt, det är inget
så. Nej, nej, men det är inte autentiskt. Det är inte så här, fan vad jag känner mig så här sedd och hörd.
Nej, men jag blir så jävla obekväm i den där situationen. Så det handlar ju mer om mig. De är ju svinbekväma liksom.
Men de tänker ju inte på dig som en så här sällsam liten fågel. Du är ju bara, de skiter ju i... Alltså de tänker att vi alla lika barn lekar bäst. Det ligger bara hos dig själv.
Ja, 100%. Och de är ju svintrevliga liksom. Mm. Och är ju jättegenerösa. Men det som är skillnaden med England jämfört med Sverige, om vi ska ta någonting som är så här... Jag brukar skoja om att göteborgare är Sveriges norrmän, för att de vågar prata om pengar och hur bra de har och sådär. Och norrmän är ju, vad heter det, Europas amerikaner.
Ja, ja. Ja.
Men här är ju också pengar liksom en valuta för vem du är. Så att det berättar lite om din, om du kan då berätta om din livsstil genom pengar.
Mm.
Det identifierar dig i den här skocken liksom på något sätt. Så då pratar de om pengar liksom på ett helt annat sätt än man är van med. Och jag är liksom såhär, wow, det är någon säger något. Och man är såhär, wow, okej. Ja, men och sen var det någon kvinna där som hade liksom en diamantring på typ 16 kvadrat, som jag sa. 16 kvadrat.
Hon bara gick omkring med den på en liten såhär palm som hon drog med. Hon bara,
Nej, men det var riktigt, riktigt, riktigt festligt. Och men, sen åkte vi tillbaka till en annan member club. Och sen så åkte vi tillbaka till Elvas.
Men sen såg jag typ att du satt på någon jävla tunnelbana in till Heathrow, typ sen 9:45. Då tänkte jag såhär, skjut henne bara. Skjut henne på plats och slipper hon lida den här dagen.
Du vet när man är sådär, man är så bakfull så att det gör så ont bakom ögonen. Så tryck Hortons huvud, verkar förstått att det heter.
Gör det?
Ja, och det, alltså, du vet, det är som att skallen ska sprängas i 1000 bitar och du vet inte hur du ska kunna stå upprätt.
Över 300 Ipren senare, det var bara en överdos, men huvudvärken är fortfarande kvar.
Ja, och sen så då kommer jag hem, landar, ligger typ på soffan i en timme för att packa om, och då sticker ner till Gamla stan till ett spökhotell. Och det här hade jag ju bokat med min kompis Elin.
Vem är din kompis Elin?
Men du har inte träffat henne, tror jag.
Det är någon ny kompis som jag inte känner till.
Jag var med Elin förra året på Ellery och sådär, och Elin och jag hänger då och då.
Vem är den här hemliga? Det är din Molga.
Det är min Molga. Elin finns inte.
Gud vad roligt. Du var så här, jag ska på hotell typ. Så jag ska bo med Elin. Men hon är aldrig med på bild.
Exakt.
Ja.
Men så då ska vi, då hade jag ju bestämt här med Elin innan, så jag kunde inte riktigt boka av. För de var ju spontana.
Jag vet, det där är ju problemet tycker jag. Att när man kör en spontanare så tänker man så här, men då pallar ju inte det. Men det ska ju inte hen straffas för.
Nej, exakt. Det var ju bara, hon var så här, jag kommer inte acceptera att du ställer in. Jag bara, nej, jag har inte tänkt att ställa in. Mm. Men vi kanske kan ses klockan 6 istället för 5. Mm. Och sen så åkte vi ner till, jag var ju rätt sliten, ska jag erkänna.
Mm.
då går vi ner till det här spökhotellet då som ska vara i Gamla stan. Och där ska det ju då spöka.
Mm.
Det ska vara någon obehaglig afrikansk voodoo-mask uppe på våning 5. Den var inte där. Men däremot så är det, vad är det med de här hotellen? Det är ju hoarders som har dem.
Men jag fattar,
det är bara grejer överallt.
Ja, men, ja, det är det ju såklart.
Det är som ett levande museum.
Men hela Gamla stan är väl bara en enda lång hoarder.
För minska Gamla stan.
Nej, men vadå, är inte det hela Gamla stan går ut på?
Nej, men det är bara möbler. Bara möbler sammansatt på olika sätt. Det är jävligt läskigt i sig. Ja, det är inte liksom idéer runt inredningen.
Men ni hade ju chips och vin, så det blev väl bra sen. Jag förstår inte, här skulle ni alltså vara och bli rädda.
Här skulle vi då, så jag laddade ner en spökbarometer. Så bara, det finns en app. Och så får man bara stänga av, vad heter det, mobil. Liksom, alltså man måste sätta på flygplansläge och så får man ta någon metall. Och då skulle vi då ha på den här och då uppleva om det kommer in spöken. För då ska man börja prata med dem, det är tydligen det som är grejen. Och det du hörde då, det var ju steg. Då har de plockat upp något ljud som inte finns.
Det är för sig lite läskigt.
Det var lite läskigt. Och sen gick vi runt då i Gamla stan med den här, vilket var spännande. För att på uppe vid Stortorget, du vet, Stockholms blodbad, där bara slog det liksom i taket.
Mm-hmm.
Men sen var det liksom rätt lugnt runt omkring. Sen kom, sa de på, innan när vi var på hotellet och frågade sig, ja, men var spöken någonstans? Ja, men ler i trapphuset där och på några ställen. Och just där så gick faktiskt spökbarometern upp.
Wow!
Ja.
Du och jag är ju inte ensam att tro på spöken, för var tredje människa i Sverige tror jag faktiskt på spöken. Jag tycker det är ganska fascinerande. Det låter lite som så här, ja, men också att man erkänner det. Många såna här liksom, vad ska man säga, utom jordliga bestyr, det tycker folk är lite pinsamt att de tror på. Men spöken känns det så här, det är fortfarande lite kreddigt att tro på spöken, känns det som. Är det för att vi, ja, jag vet inte, är det bara för att vi tycker att allting är så rationellt nu? Det finns teknik, det finns Fedora, man vill ha liksom spökerier.
Informationssamhällets baksmälla, det är att vi måste tro på det som vi inte kan läsa oss till.
Mm.
Men det jag läste ju å andra sidan, när vi pratar om det, någonstans att så här, man anses vara en ointelligent människa ifall man tror på högre väsen. För det är tydligen ett drag för att vara ointelligent. Mm. För då tänker jag så här, men det, så är det ju inte riktigt. Men det är så många människor som självvalt då väljer att vara ointelligenta och vara irrationella. För att spökeriet är ju någonting irrationellt. Samtidigt har jag varit med om upplevelser i mitt liv som jag kan inte så här, helt oförklarligt att så här, de grejerna har hänt.
Ja, men jag med. Jag
kommer inte du ihåg när vi var hemma hos oss på middagen när vi bodde på Vallalavägen. Och Mattias telefon bara liksom,
just
bara lämnar bokhyllan och liksom bara ramlar ner på golvet. Det fanns liksom ingenting där som kunde.
Nej, den låg liksom långt in, längst in i en bokhylla. Det var ingen signal så här, alla 92 att de skakade och kunde ramla ner. Det var så här, helt plötsligt så bara ser man telefonen så här. Nej! Men det är ju liksom irrationell händelse i en rationell kontext. Ja. Sen har jag varit med om när man liksom inte har sovit så bra, man är i en utsatt situation, när min mamma nyligen gått bort och så här, då är det ju klart att man är mer
mottaglig.
Ja, liksom. Jag tycker de flesta som går till medier och rappa kalja då i en situation överlag, det är ju när man är inte mår så himla bra liksom. Men samtidigt så det där med telefonen var ju så här. Och din fantastiska historia med ballongen var ju inte heller någon...
Nej, men det är ju liksom på riktigt det läskigaste jag varit med om.
Favoriter i pris. Ni som har hört det ni har följt oss länge, ni får stänga av er så får ni lyssna igen, för det här är så spännande.
Ja, men vi bodde i lägenhet, jag och Kalle och Penny. De alla fanns inte än. Och det här var ju då när Penny var liten. Vi bodde i ett gammalt sekelskifteshus i Vasastan i Stockholm.
Mm.
Och där började det ske konstiga grejer rätt fort. Det var ett rätt obehaglig punkt i hallen som man bara kände så här, wow, du vet, den här känslan som man går in i en vägg.
Mm.
Det var någon konstig energi där.
Jag vet.
Den känslan. Och sen så var det Pennys rum som hon var så här, jag vill inte sova för jag vill inte leka med flickan som bor där inne.
Mm.
Så hon sov alltid in hos oss. Och sen så flertalet gånger hamnar jag i ett paralystillstånd. Ni vet vad det är, när man är så här, man är vaken och medveten men är helt oförmögen att göra någonting. Mm. Alltså det är som att man
som
är
en freeze.
Ja, som en freeze-situation. Då märker jag då kvällstid att det börjar promenera utifrån hallen och så går det liksom i korridoren hela vägen bort till vårt sovrum, så går det in. Och så går det liksom förbi. Jag sov liksom längst in i rummet på den sidan sängen, på vänster sida. Och då går det liksom förbi hela sängen och så kryper det liksom upp och lägger sig i sängen. Under lång tid så trodde jag att det var liksom en hund eller någonting som hade gått igen. För jag förstod att det var något litet och det tassade och det var rätt försiktigt. Liksom. Men det var ändå ett obehag i det. Men sen så var det en jul som jag och Kalle satt i köket. Och köket liksom ligger parallellt med vårt sovrum och den här korridoren som går utanför. Och sen är det badrum och sen kommer hallen. Då ser vi plötsligt hur en liten person springer förbi oss. Alltså i den här korridoren. Jag bara såhär, gud, har Penny vaknat?
Men nu måste vi prata om så här, är det då som i filmen lite genomskinligt? Eller känner du att det här är en person av kött och blod? Eller är det mer en förnimmelse?
Nej, men det är en förnimmelse. Men tänk att någon skulle springa förbi ögonvrån. Du kan identifiera att det är något som springer förbi, men du kan inte
identifiera. Var det då det kändes som att det var en liten människa.
Det var en liten människa. Och då var jag så här, men gud, har Penny vaknat? Då går jag in och kollar, så ligger hon kvar och sover. Då börjar jag fatta sig, okej, okay, this is something weird. Sen börjar lampor som stängs av och sätts på, det flyttas grejer på kvällar, alltså så här fotoramar som byter plats eller liksom flyttas runt och saker som ramlar i backen. Ja, mycket såna här konstiga grejer liksom. Och den här personen återkommer allt oftare och det liksom stegrar någon gång runt jul varje år. Då känner jag att det är jättemycket runt jul. Och så här, till sist så händer det sjukaste. Vi har då varit på typ TGI Fridays och har en så här, ja, men du vet, man får ju så här heliumballonger, eller inte heliumballonger, det är vanliga ballonger som är fyllda med helium, men de tappar ju stinget rätt fort. Så det ligger en sån rätt trött ballong i rött i Pennys rum. Och Pennys rum är liksom längst bort diagonalt från vårt sovrum. Penny kan inte sova, det här är, vet jag, runt 15-16 december. Och hon kan inte sova på natten och Kalle är på julfest med jobbet och han är då på en karaokebar som är liksom på Odenplan, inte så långt ifrån där vi bor. Helt plötsligt ser jag då från sovrummet, vårt sovrum, in i Pennys sovrum som är liksom diagonalt över liksom hela lägenheten, vid vardagsrummet emellan, hur den här trötta jävla ballongen liksom reser sig upp från golvet. Alltså det är fortfarande så fortfarande jävla obehagligt. Och hamnar ungefär 1,50 centimeter ovanför marken. Far i en rak sträcka diagonalt över hela vardagsrummet. Åker förbi sängen precis på det där sättet som den här lilla människan eller djuret eller vad det har varit.
Mm.
Bort till liksom vänstra delen av sängen och in i sängen. Alltså som det är att det är någon som går med en ballong.
Ja.
Och Penny börjar då leka, ta fatt med den här ballongen, varav den då åker liksom upp i taket, åker runt, den är väldigt kontrollerad, den vet exakt var den ska ta vägen utan att hon når den. Alltså jag sitter ju bara i någon form av paralys och bara så här stirrar. Jag får liksom inte... Till sist börjar jag grina och sen så ringer jag Kalle och bara så här, du måste komma hem! Och då kommer han hem. Då sticker ballongen upp i taknocken och det är ungefär, ja men det är en sekelskiftslägenhet, så är vi runt 4 meter, han kommer inte åt den, vi är rätt korta båda han och jag. Så här.
Det blir lite humor och skräckstor.
Det blir lite humor och skräckstor. Till sist får han tag i det där och så mosar han typ ballongen liksom. Det är liksom den sista sekvenserna där som jag lyckades få på film. För det här var ju liksom det äckligaste någonsin. Men då får jag hit en spökutredare i alla fall. Som är där och liksom en ghostbuster basically.
Mm-mm.
Som är där och vi har någon sån här seans och då berättade hon att det fanns en, hon frågade om den här punkten i hallen, säger hon direkt. Jag pratade ju bara i telefon men jag har inte berättat någonting om förhistorien. Har du en punkt i hallen som är obehaglig, säger hon. Jag bara, ja, absolut. Kan det vara så att det är en kakelugn där? Jag bara, nej, det är det inte. Okej, men har du någon stenplatta eller någonting i hallen från en kakelugn? Jag bara, ja, det är det faktiskt. Vart tar den vägen då? Jag bara, ja men den fortsätter in under väggen. Precis, för den här lägenheten har hängt ihop med den bredvid. Kan du kolla det? Jag bara, ja, så ringer jag styrelsen och kollar. Så ja, men precis, de satt ihop förr i tiden.
Mm.
De har gjort 2 lägenheter av det. Då visar det sig då att det ska finnas en liten flicka som bor i huset som heter Astrid. Som är har varit lungsjuk och hostat väldigt mycket. Så hon har blivit kvävd då utav sin brorsa i en kudde. Men föräldrarna fick aldrig reda på det där. Så de tror att hon har dött av sin TBC eller någonting.
Vänta, vem berättar den här historien?
Den här spökutredaren.
Jaha, okej. Okay. Ah. Det finns någon som heter Astrid som har bott
där. En liten flicka som heter Astrid. Ja, vi hittade i alla fall en familj som hade haft barn i rätt ålder. Men jag vet inte om förnamnet var Astrid, vi har utredat aldrig det.
Nej.
Men det stämde i alla fall liksom tidsepoksmässigt och alltihopa. Och det är då hon som ska ha spökat. Så vi gör någon jättekonstig seans runt den här kalla fläcken i hallen. Och så säger hon så här, nu har Astrid lämnat. Så här, men se till att ha salt i hörnen och sådär.
Salt?
När man ska syna salt, just ska det, rena. Ja, och sen hade vi det och det blev faktiskt bra. Det slutade spöka, men vi var rätt så obehagade då. Mm, så vi valde att flytta. Men sen så är det ju så att vissa personer kan ju frambringa spöken. Jag hade själv rätt mycket sån här upplevelser när jag var liten. Jag tror att det var Penny som var liksom rätt öppen och tog med sig grejer. Så vi flyttade till en lägenhet på Vallalavägen. Och precis när vi flyttade in i början så säger de så här, jag vill inte leka med pojken som bor i min garderob. Ja. Men inte nu igen. Bara,
du bara, ge jag orkar dig. Inte.
Nej, men hon säger så här, och jag bara så här, men vad heter han då? Han heter Stille. Jag bara, men sluta bara med det där. Sen kommer vi in i vårt nymålade sovrum. Då är det liksom som att någon har klottrat med sig överstrykningspenna på väggen. En stor fläck. En gånger en meter. Typ med så här grön och gul överstrykningspenna. Huller och buller som en stor fyrkant liksom, som man har klottrat i. Liksom. Förstår du? Att det bara är så här... En hysterisk person som har ritat väldigt ilskt på ett papper. Liksom. Och jag bara såhär, men Penny, det är inte sant. Så här, vad är det du har gjort? Liksom, nymålat. Och man bara, ja det var Stille. Jag bara, men nu får du väl ge dig. Och Kalle och jag står och kollar på den här fläcken. Så jag går in i målaren och bara, så här, jag är så ledsen när det hänt första olyckan. Du måste komma hit och måla om. Och så går jag tillbaka in i sovrummet och är fläcken borta.
Nej men gud!
Nej men alltså, vi, både jag och Kalle är så här, håller vi på att bli galna?
Och nu får jag som freeze.
Vad är det som händer?
Jag bara, är det sant?
Och sen googlar jag Stille. Bara för att jag var såhär, vad fan. Stille, det är ett rätt specifikt namn.
Mm.
Då visar det sig att han som har byggt Tessinparken, det området där vi bodde, han heter Albert Stille. Vad är oddsen?
Men hon kanske, nej.
Vad är oddsen?
Men jag tänker bara att hon har, nej, hon kunde inte ens läsa då.
Nej, hon är ju typ 4 år. 4 eller 5.
Gud.
Ja, så jag har haft min, och sen uppe i Gävle liksom förra julen, spöker så mycket så att jag var på, och då var jag faktiskt rädd, och då var jag uppe själv och kollade på tv, och då spöker så mycket i gamla delen av huset, där är en spis, där gick den gumma fram och tillbaka, slamra med massa liksom kastruller och grytor fram och tillbaka, tass, väldigt bestämt, men bara centrerat i den delen, men jag var ändå så pass rädd för att jag skulle behöva gå upp på övervåningen och passera det där rummet.
Liksom. Men jag tänker, den lägenheten ni bor i nu, det känns så här,
det finns inte liksom ett spöke så långt öga kan nå.
Joel... Nybyggt känner jag lite så här, det ska bli svårt att finna ett spöke i pappmaché hem liksom.
Ja men verkligen.
Det måste ändå finnas någonting att ta av liksom.
Ja, nej, men så här, då, och jag älskar ju sånt här, och det gör ju även min kompis Elin, men jag är fortfarande fruktansvärt rädd för vissa saker. Jag tycker de här upplevelserna var rätt obehagliga faktiskt.
Ja men det är klart, men det är som du säger så här, vissa är emottagliga och vissa kanske inte, men ja, det är ändå intressant att det är ju spännande att det finns en annan dimension. Så är det ju bara.
Ja, men sen blir det ju också så här töntigt, för när man då försöker provocera fram det, då händer det ju aldrig.
Nej,
utan aldrig. Det är ju liksom, som det här spökhotellet, händer ju ingenting. Det var ju bara att vara läskiga dockor överallt.
Jo, men jag har ju en kompis på den tiden när många hade hemtelefon, och så bara ringde det liksom. Det ringde vid samma tidpunkt varje kväll i några dagar. Och sen så tog hon upp luren och ingen som svarade. Så visade att hennes farma hade legat död. Och dött då liksom. Ja, men ungefär vid den tidpunkten måste hon ha dött.
Ja.
Så det är så här, gud, nu får jag sån ris igen. Då är det så här, som att hon har ringt då från andra sidan. Förstår du vad jag menar? Ja. Och så här, jag ligger död. Försöker
kommunicera liksom. Mm.
Och sen så när de liksom bröt sig in, och så här, eller bröt sig in, när de gick in och sen så fick hon... Då ringde det inte mer liksom. Så det var de 2 dagarna
typ. Ja, nej, men jag kommer ihåg efter min pappa hade dött, ett år efter ungefär, då traskades det runt lite här ute och rotades i papper och grejer. Jag hade ju pappas dokument här hemma liksom. Som var väl här.
Gömma undan.
Jag ville väl kolla läget liksom, men det var, kändes verkligen inte
läskigt
liksom. Det var så uppenbart isolerat till hans död på något sätt liksom.
Mm.
Men han ville nog bara kolla så här, allt var i ordning liksom.
Men jag vet inte, det är det här med, vad heter det, man känner en annan människas närvaro. Jag tycker det är mer metafysiskt i min kropp med mamma liksom, till exempel.
Uh-huh.
Hon är där i mig hela tiden. Jag känner inte samma känsla med pappa, men jag tror inte att jag skulle nog inte bli rädd om jag kände att de var där eller liknande.
Men de är ju så pass nära, så det är ju ingen fara liksom. När jag var med i det här kändisprogrammet En natt på slottet, när vi fick hänga med ett medium, då kontaktade min kompis Ram mig från andra sidan. Och just han tog det. Upp så här minnen som jag hade glömt bort. När vi hade åkt ut till så här Stockholmsmässan, och jag åkte i en så här skåpbil med sommardäck och vi sladdade runt och var mitt i vintern och hade massa porslin där i. Sådana grejer som jag hade glömt liksom i, ja men du vet, i förbifarten och så bara, det var så specifikt så han tog upp det liksom.
Var det hon norska
med? Ja, precis.
Ja, för jag och Sanna var ju med där. Jag tyckte hon, jag trodde ju att jag såg någon liten pojke vid någon skorsten och Sanna satt på andra sidan och jag orkar inte, jag orkar inte. Det är en vadmal, han har vadmalskläder, jag vill rita honom. Hon bara, nej, nej, det finns ingen vadmal. Man blir ändå så påverkad och det är roligt. Och människor har ju olika liksom, benägenheter att tycka om, så att inte vara så rädda för skräck. Det är så väldigt kul att se på Bobo och Frasse. Bobo är bara så här, jag är vän med mörkret. Han tycker det är roligt att bli skrämd och spöken. Och så här. Och Frasse är paralyserad.
Han skakar.
Ja, han råkade ju kolla hemma hos en kompis på It.
Nej, men,
för ett och ett halvt år sedan.
Det var inte så bra.
Nej, det var inte ett dugg bra. Sen dess har ju han inte gått på toaletten själv.
Nej, men det förstår man ju.
Jo, ja, fast det var då Bobo såg det också. Alltså, så här,
ja, men det är olika åldrar och sen är man mottaglig för olika saker. För det beror på vilka bilder man kan skapa i sitt eget huvud.
Ja,
för det som sker det på liksom, en skräckfilm, det är ju det som tar vid. Alltså det är det, vad händer i ditt eget huvud? Vad är det för någonting du förlänger den här historien med? Liksom?
Men, jag tror att det handlar om en liksom, rationalitet också. Frasse har mycket mer fantasi, precis som jag. Och Bobo är mer som Mattias. Så här, det är farfar som är tomten. Man bara säger, nej nu är du 2 år och du ser inte det. Så här, hej farfar! Man bara, okej. Men hans Frasse är så här, undra vem det var? Typ. Jag tror att det handlar lite om att man vill också. Man vill att det ska finnas... Jag tror att det handlar om hur man ser bilder i hjärnan. Vissa människor ser ju kreativitet. Jag ser ju bilder först och andra ser ord först. Liksom. Jag tror att Frankadollen är en sån. Men nu börjar jag så jävla trött på att bara säga, jag är bajs! Han vill liksom inte gå på toa själv.
Nej. Det är så roligt för att jag tycker att så här, det här hemmet är rätt ohotfullt. Liksom. Men ändå så märker jag att de alla ibland då kommer in här på nätterna hur man hör den. Liksom tar sats och springer hela vägen från sitt rum som är då 1,5-2 meter från vårt rum. Man känner igen den känslan från sin egen barn när man kunde springa in och så hoppar man i sängen och så stoppar man in sängen och typ stoppar in täcket under sig bara för att så här, ingenting ska få komma in och liksom skapade de här bilderna i mitt huvud liksom, av vad det var för abstrakt hot där ute. Liksom.
Och jag kommer ihåg att jag hade ett jättestort rum när vi bodde i Jönköping. Då ville jag väl alltid ha det rummet som min syrra hade, för det låg vägg i vägg med mammas och pappas rum. Jag tog nog gå igenom mammas och pappas rum.
Uh-huh.
Det var inte alltid jättekul. Man bara, ja, där ligger ni. Okej, jag bara går in i rummet igen. Men jag kommer ihåg att varje kväll så låg jag och tänkte så här, varför ska jag ligga i det här stora jävla rummet, i det här gamla huset och titta på den här garderoben och tänka att där är det någonting? Varför ska barn liksom bo i egna rum? Jag tyckte det var så otroligt korkad uppfinning.
Ja, jag håller med.
Ja, nog om det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men mycket har ju hänt, om vi nu går till andra spöken, håller jag på att säga.
Ja,
vilket ska vi börja med? Mellospöket? Teknikbuggen?
Nej, men alltså, förlåt, jag förstår att det är svårt när alltså, 3 miljoner människor ska gå in på en app. Och jag förstår att liksom, SVT vill hänga med. Men ska vi lyssna lite på vad som hände för nästa stackars programledaren Oscar Sia, som vi alla älskar, när den här appen kraschade då?
Ja, supernöjd. Ja. Det här är ju en del av min arbetsbeskrivning typ. Jag ska jobba så här och min uppgift är att fixa när det går fel. Så mentalt var jag förberedd på det.
Det var ju en del tekniska problem både med appen och bilderna och sådär. Jag behöver inte förklara det för dig, men förklara för den som kanske har missat.
Ja.
Men hur gick tankarna för dig under programmet?
Men det går väl lite så. Det är typ som att försöka klura ut ett mattetest på prov i femman. Man sitter såhär. Ja, okej, och sen fattar man. Ja, jag vet inte hur jag ska säga. Så jag får väl hitta på något. Ungefär så kändes det. Men det var också väldigt kul. Men jag kände absolut att det var så. Jaha, då är det alla som tittar på mig nu. Och så får vi väl se vad han hittar på. Jag hade jättekul. Det är ju 5 program kvar.
Ja, han fick ju kämpa på. Men jag tycker det är så lustigt med SVT att de har jobbat med en app i ett års tid. Och sen när det inte funkar, då vet de inte varför.
Nej, det är märkligt. Men så kan det vara på SVT. Ja,
men det tycker jag är sekundärt. Mm. Det som jag tycker är allra mest spännande, det är det så kallade mellomodet.
Mordet eller modet?
Det beror på hur man ser det.
Ah, okay.
Det är ju ett stilmord.
Det är ju ett stilmord. Alltså det är ju något konstigt med Melodifestivalen. För de kläderna symboliserar ju inte vår tidsera. Det representerar, och det har det aldrig gjort.
Nej, och då undrar jag så här. Jag kan förstå om det är en rookie som är med Melodifestivalen. Att man kanske vill sticka ut eller inte sticka ut eller någonting. Men det är ju många etablerade artister som i vanliga fall tycker jag ändå klarar sig på denna tunna knivsägg att liksom hålla modebalansen. Men i Melodifestivalen då är det som att så här, lämnar vi all form av så här, stil och ställ hemma. Vi bara så här, går bananias i 1700-talskläder, i medeltidsrockar.
Fantasykläder.
Ja, eller så tycker jag att det blir så, här, så typ Lex Monselvelöv, att det blir så här, det blir en skjort och en t-shirt. Vi ska inte sticka ut, vi ska vara killen mitt emot. Det här om året då, när supersnygge Erik Saade helt plötsligt kommer som typ Åsa Nisse i fjällen. I någon sån här mys, i och för sig svindus. Det är så här, nej, jag förstår inte. Och det var ju inte annorlunda i år då.
Men kan vi få lite mello? Jag har ju inte varit hemma, så du får ju liksom ge mig en recap här.
Precis. Men jag tycker att det är roligt att det finns en låt. Det finns ju mycket av mina uttryck i årets första deltävling med Melodifestivalen. Malou Prytz låt heter ju Bananas.
Det gillar du?
Ja, det brukar jag använda mycket.
Fast du säger Bananias, som du hade skrivit den låten. Bananias.
Alltså, du menar att det är inte snott av mig?
Nej.
Sen har vi då Danne Stråhed. Lex, nej.
Men det var mycket paisley i olika former av paisley.
Men varför? Det är som att jag skulle heta Anson Fransson. Kan han inte bara heta Daniel Stråhed? Nej, det kan han inte. Då heter hans låt Hallabaloo. Och då är det så här, först ska vi berätta lite om Danne Stråhed, som beskrivs som en folkkär artist från Skåne som varit aktiv sedan mitten av 70-talet.
Men det är ingen som vet vem Danne får. Vad heter han nu då?
Danne Stråhed.
Det är ingen som vet vem Danne Stråhed är. Alltså det har ju varit liksom så här, var någonstans kan man hitta en folkkär person? Var ska man lämna 2000 folkkär personer?
Ja,
men det är en polare med typ Hasse Kvinna Böske Andersson.
Ja, men det finns ju alltid en sån där renare om dingdong eller guld och gröna skogar. Det verkar som att vi fortfarande har ett starkt behov av att ha en så här hallabaloo-skåning.
Yeah.
Ja.
Det fick du.
Det fick jag. Men då ska vi prata lite om kläderna. Det är någon form av paisley-kläder han har.
Ja, spännande. För det är helt brokiga former av paisley.
Han är obagligt lik en smalare Phil Collins också, tycker jag. Han har alltså, ja.
Vad är det du ser på? Kan du beskriva för den listan?
Ja, vadmalen är ju med såklart, men i form av keps. Sen har han liksom en...
Det var kanske den lilla pojken. Ja,
det är stille.
Springade på slottet.
Ja, det är min lilla pojke. Ja, sen är det ju något så här, det här skulle liksom en turk blir så glad över att färva. Förlåt, jag vill inte vara rasistisk. Men... Nej, men en så här partyturk. Alltså, det är så fint. Det är så här svart skjorta i paisley med guld. Och över det så är det en turkvadmalsväst. Ja, men det är liksom en sensationell blandning. Ja, alltså,
jag vet... men det är som att liksom överklass England har mötts i
Turkiet.
I Turkiet.
Ja, dragit en E och kört loss.
Vart i båt.
Och så är det lilla pojken också.
Lilla badmålspojken. Ja. Nej, men det är väl spännande, det måste jag säga.
Ja, men den här folkkärartisten Danne Stråhed. Han gick ju också vidare. Till, så det finns ju något behov. Vi går vidare. Malou Prytz. Nej, men ja, jag känner så här.
Det där känns som en fantasy outfit fast som hemmasydd.
Möter Unni Drougge.
Ja, möter Unni Drougge men också hemmasydd fantasy direkt som så här barnkalas.
Men är det läder, är det plast, är det skinn, är det siden, ingen vet. Är hon blodig, är det tatueringar? Jag får inte ihop. Är det här en tröja eller väldigt mycket tatueringar här röda?
Det är nog en tröja.
Ja. Och sminket är också sensationellt. Och sminket, det här är kläder som vi aldrig har sett förr eller senare.
Nej, men precis. Så är det.
Ja, i barnprogrammen kanske på 80-talet, så här, Captain Zoom och det. Det kanske är där de har hittat det.
Ja.
Ja. Hon åkte ut i alla fall.
Det
är trist. Ja, det är tråkigt. Mm. Sen går vi vidare. Min tredje analys.
Mm.
Och det är Shirley Clamp.
Mm.
Jag måste ändå ge henne. Hon är snygg i håret och det känns som att, ja, men det känns också som så här, det här är en fyllekväll med tantalorerna och de är så här, vore det inte kul om du har liksom såna superhjältinna.
Men det känns ju mer som att man varit på hemmafest och så får man feeling på att så här, ska vi experimentera lite? Så vad tror du om att du sätter på dig din gamla så här, alltså vad heter prom night?
Bordstuk.
Nej, men det är gamla klänning som du hade på studenten. Man ser på studentbalen och sen sätter vi den över axlarna. Det kan bli så fint.
Ja, men byxorna, det här är en modell som jag inte har sett sen salig morfar ringa. Men jag säger det med kärlek, för det kanske är det. Man ska känna som, det är lite lånat, det är lite gammalt, det är lite glittrigt, det är lite nytt liksom.
Jag vet. Men jag har förstått det, som jag har förstått det så har de ju, får de ju liksom bekosta sina egna mellonummer. Så har du liksom, har du mycket pengar, då kan du ju liksom fläska på en Erik Sade och bygga en egen studio och liksom göra en jätteavancerad danssekvens. Men har du inte riktigt lika mycket pengar, då kanske det blir lite nytt. Ja, lånat och ihopsnott.
Ja.
Men alltså, okay, vi tycker väldigt mycket om Shirley.
Precis, vi älskar Shirley. Och sen min sista då, modeanalys, eftersom jag tydligen har tagit över den här rollen för dig.
Det låter jättebra.
Ja, det är ju de svenska OS OS-truppen.
Ja.
Dels så ser det ju ut, alltså det blir ju faktiskt väldigt roligt.
Det är lite Squid Game-känsla på hela.
Men det är ljus, det är mellanmjölksblått. Den verkar de fånga upp gång på gång.
Ja, de älskar
det. Gamla mjölkpaketet. Ja. Och sen är det såklart en lite gula inslag och något blått. Men jag bara känner så här, det här skulle vi kunna funka om, men formen.
Ja.
Det är liksom Ove Sundbergs brorsa som man säger, ja, men då kör vi bara helt avskuret ner till så kan de röra sig lätt och ledigt. Det måste kunna gå att hitta på något roligare än det här. Det måste det, älskling. Det här är smurfar, ja, smurfarnas paradis. Fast liksom smurfarna är i alla fall lite sköna och egna. Det här är bara så här, vi sätter alla i samma stöpta form. Och så får vi hoppas att de vinner. Och det gör de i och för sig. Det kanske är en idé att inte ska ta fokus från. Man kanske inte ska känna sig för het.
Det känns inte som att Sverige någonsin har prioriterat sina kläder i OS-truppen. Däremot är det lite märkligt kanske att Uniqlo numera gör svenska OS-truppens kläder när vi ändå har svenska H&M etc.
Men jag känner mycket hopp inför kommande deltävling. Där har vi bland annat den första transpersonen som är med i Melodifestivalen. Tycker jag är väldigt fint.
Mm.
Tone Axelius.
Tone Sekelius.
Ja, men jag tror på Tone Sekelius.
Vad sa förlåt. Tone Sekelius.
Att inte du har kommenterat att Ossian filmade mig när jag skulle säga Kanye West. Kanye.
Nej, har gjort det?
Nej, men han höll på typ tre inlägg och jag säger, nu kommer han hit och säger, jag bara, Kanye, kan han, vad sa du egentligen? Hur sa du att du sa? Jag bara, Kanye.
Men alltså, jag, du vet, jag får i alla fall en gång i veckan så här, sluta mobba Ann för hennes uttal. Men det är ju helt omöjligt, för du kan ju alltså inte uttala ett enda namn.
Vi kan ju lyssna på det här då.
Kanye West.
Vad sa du? Säg hans namn.
Kanye. Kanye West.
Inte förvånad.
Nej. Det är svårt. Alltså. Det är någonting med min hjärna som inte klarar av vissa uttal.
Så vad heter tonen nu då efter den?
Baxelius. Haxelius. Vad sa du då?
Sekelius.
Tone Sekelius. Sekelius. Sekelius.
Sekelius.
Frasse kan inte heller säga det. Det är något arve. Det är något genetiskt misstag.
Mm.
Please welcome Pamela Anderson.
Did you know anything at all about Mr. Lee before you met him?
I knew he was the drummer for Motley Crue.
Did you find him attractive?
I liked his smile. I still do.
We're so good together, Pamela.
To everlasting love.
We have recently come into possession of a piece of material.
Ja, det här är ju en serie som vi båda har sett fram emot. Den är väldigt omdiskuterad och också ganska hyllad.
Ja, alltså jag vet inte. 90-talet var ju den grisigaste eran som någonsin har uppstått. Alltså det var ju extremt sexistiskt. Nu pratar vi om liksom, jag ska kalla det för E-type-eran eller liksom silikontutsbruds-eran etc. Alltså, och drottningen utav alla silikon-queens var ju dåtidens Kim Kardashian, det vill säga Pamela Anderson. Mm. Hon var liksom, hon var den ikoniska scandal beauty.
Men hon var större än Kim för att det fanns ingen jämförelse. Det var liksom, det enda man kunde jämföra med henne som ändå hade haft lite class och grace, det är ju egentligen Marilyn Monroe. Så att hon stod ju för något helt nytt. Alltså det här var ju liksom sensationellt. Vi kan inte förklara hur jävla populär hon var.
Nej, men det var helt otroligt. Ja. Alltså, och vi som då växte upp, jag gick i gymnasiet på den här tiden. Det var ju inte så att jag inte kunde gå på en förfest utan att den här p-mackan spelades. Nej. Liksom hemma hos någon kille.
Det var ju två p-mackor. Det var ju dels den här och sen var det Chicolina som sög av en häst.
Ja, det är typ de två som ja. Man har sett. Men liksom, det var ju någonting som hade liksom flyttat in på förfesten och liksom inte var något konstigt att den rullade.
Nej, och det mejlades ju också, kommer jag ihåg, när vi gick på gymnasiet. Så här, när man började mejla varandra så var det någonting som så här, skickades typ. Ja, men precis som en extrem mobbing. Liksom,
ja, men exakt. Och liksom så här, Pamela var ju, det var ju så här, det är ju rätt mycket skämt om att så här, det är väldigt många som har kommit i Pamela Anderssons panna för att sen modemen knackade så jävla segt så att man hade liksom inte hunnit få upp hela bilden på henne och då kom killen.
Okej, nej men gud, jag vill inte ens tänka på alla de där fläckarna. Ah, hur som helst, det som hände var ju också att när internetet World Wide Web kom så kunde man ju också viralt dela saker. Det blev ju som en så här bymobbing fast
gånger tusen.
Precis. Och det här var ju någonting som liksom inte fann. Det var ju så här slutshaming på en helt ny nivå. Och det skulle också framställas som de hade läckt den här videon själva för att så här, på något sätt bli ännu mer populära och framställa sig själva som så här, två hetingar. För det var ju så att Tommy Lee hade ju byggt en liten, ja, sexstudio kan man väl säga, med så sexgunga och pool, liksom pool dance stång och hit och dit. Så det var ju ganska avancerat, men det var ju en högst privat inspelning och jag tänker att de flesta på den här tiden spelade in en liten film och tyckte att det var så här kul. Vi spelar in, oftast med kanske liten alkohol innanför västen. Så att, men sen visade det sig att det var deras elektriker som hade snott där, för han var arg på Tom och Lisa. Han hade liksom tömt hela jävla hemmet för att Tom Lee inte hade betalat en räkning. Och sen så tog det något år och sen så förstod de ju vad de hade i sin hand. Och det här blev ju också inte bara, hon blev inte bara slutshamed, hon blev också så här, the joke of the TV shows i USA över hela världen. Och det tyckte man också var helt okej. Vi kan ju lyssna lite här på Jay Leno när han har Pamela som gäst. Det här tycker jag, du vet, jag vill gå ut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
To speak.
You're supposed to be my friend.
And I
you're
am
like
your friend.
You know, jump on the bandwagon. Everyone's making fun of us. And
making fun? What are you talking about? I'm shocked. Making fun? What do you mean?
You're making fun.
I maybe told one little joke or something.
One? Tommy's been taping them. I've got it here.
What do you have?
I don't even got to show it.
Tommy, Pamela Lee, Tommy Lee, Pamela Lee, Tommy Lee, Pamela Lee, Tommy Lee, Pamela Lee, Tommy and Pamela Lee, Tommy and Pamela Lee, Tommy and Pamela Lee, Tommy Lee, Pamela and Tommy Lee. Maybe one or two. Did you have a favorite on that?
It's not funny.
Well,
not funny. This is devastating to us.
It is.
Ja, men det här är helt sjukt. Och det visar sig också nu att jag läste intervjun med Pamela, eller om den här serien i Vanity Fair, där hon liksom aldrig har sagt ja till att den här serien ska göras. För det är ju trauma för henne. Hon var ju gravid liksom när den här filmen läckte ut. Och förstå då att som så här gravid och du så här, har liksom spelat in en p-macka på din, med din älskling på eran honeymoon. Och du är stenhög och du blir påsatt. Och sen så har du liksom lämnat det liksom livet bakom dig. När du då har blivit gravid och så ska bli mamma till ditt första barn. Då är det liksom den känslan som ska liksom, var du än möter, vilken man, vilken kvinna du än träffar. Vet du, har sett den här filmen och vet att det, de ser rakt in i ditt underliv just nu.
Mm.
Det är inte nice. Sen så, Tommy Lee tycker såklart att det är it's such a fucking cool story. Han har då approvat den här och tycker att det är en spännande liksom grej under tiden Pamela har varit otroligt traumatiserad utav hela förloppet.
Men jag tycker att det är så intressant, Eva, jag tycker att det är så intressant med Jay Leno också, att hon, att Pamela försöker förklara sig, det här är otroligt traumatiskt och han kan inte ta till sig. Det är första gången han har blivit ifrågasatt, märker man ju, som programledare och man. Och han fortsätter försöka skämta bort det så här, men det är inte så farligt, men det är väl roligt. Han kan liksom inte sexismskämta. Och han kan inte ta att hon inte är kåt, glad och tacksam.
Nej.
Ja, men
ja, det är mycket om det. Och Alexander Pärleros intervjuar Agnes Wold den här veckan i Framgångspodden. Vi får återkomma till det om en vecka. Jag tänker att se hur det
allra sist på bollen.
Ja, kanske jag kan göra. Men tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs om en vecka.
Puss och kram.
Puss.